Jag heter Mattias och pluggar på ALT till pastor i Jönköping och har jobbat som ungdomspastor i ungefär 6 år. Så jag har främst pratat för ungdomar. Och jag vet inte om det kommer synas någonting på min presentation idag, får vi se. Då får ni köpa det, tänker jag. Och det här är ett ämne som är relevant för den som framförallt alltså lever i samhället och i skolan. Så att det är ett ämne som är relevant för ungdomar såklart. Men också för oss som finns i vanliga jobb. Så. Vad ska vi med kristen tro till nu när vi har vetenskapen, Mattias? Var det en ungdom som frågade mig för inte så länge sedan när jag presenterade kristen tro, vad det är för någonting. Nu när vi har vetenskapen, vad ska vi då ha religion till? Det här gamla tänkandet. Jag sätter fram en presentation på det här. Och jag tror att det är en mentalitet som man kan se ganska ofta i samhället. Ursäkta mig en stund, ska jag ta fram det jag ska prata om. Så frågan är egentligen då, har vetenskapen gjort tron på Gud onödig? Den ska vi brottas med lite idag. Behöver vi ha den nu när vi har vetenskapen? Och jag tror att det här är ett tankesätt som finns ganska mycket runt omkring oss. En framstående biolog sa vid ett tillfälle så här: låt mig sammanfatta min åsikt klart och tydlig. Det finns inga gudar, ingen mening och ingenting som styr världen mot ett mål. Det finns inget liv efter döden. När jag dör så är jag helt säker på att jag kommer fortsätta vara död. Det finns ingen grund för moral och etik och inte någon fri vilja och ingen mening med det mänskliga livet. Så kan man fundera så här, om det inte finns någon mening med någonting, då kan man fundera varför han tog sig tid att skriva den här texten. För det tyckte han var meningsfullt, tydligen i alla fall. Va? Man kanske inte hade den insikten riktigt. Men jag tror att det här är den åsikten som finns representerade bland de väldigt många inflytelserika människor. Det här, han som har sagt det här citatet har bland annat varit med och format biologiböckerna som de ser ut i USA, som även påverkar Sverige. Då. Så att, den här åsikten finns i vårt samhälle och den styr ganska mycket av hur man tänker om religion. Men inte bara i akademiska världen hittar man den här tanken, utan även i samhället. Jag tror att det räcker med att bara börja prata om sin kristna tro på sitt jobb eller om man står utanför en pub eller bar och ska försöka dela evangeliet, så möter man den här åsikten. DN, Dagens Nyheter, publicerade en artikel för inte så länge sedan som handlar om hur kommer universum att ta slut? Vad kommer hända med universum en gång? Och så berättar man så här att förr i tiden så har man haft filosofin och vetenskapen som har hanterat den här frågan. Men nu har vi vetenskapen, så nu kommer vi få riktiga svar. Nu kan vi äntligen berätta hur det faktiskt kommer bli. Är ni med på attityden? Förut så hade man vetenskap, religion och filosofi, men nu kan vi ha de riktiga svaren då. Så attityden är att det är i vetenskapen som vi får verklig fakta. Det vi kan veta egentligen, det är det som vi vet genom vetenskapen. Och religion, det är förlegat och borta. Och jag tror att även om det är illa att den här tanken finns i samhället, så tror jag att det är ännu värre att många fall har kristna köpt den här tanken också. Att vetenskap står i konflikt med religion, med vår kristna tro. Och sen tar man olika inställningar av det då. Man, antingen så förkastar man vetenskapen. Man säger att det har ingenting att göra. Och försöker liksom att förklara bort den. Att inte hantera den. Man blir rädd för den. Man säger att det är någonting de andra får hålla på med. Sen säger man att det finns en konflikt mellan vetenskap och tro. Och då är frågan, är det så? Och jag tror inte att det är en större överraskning för er som sitter här att jag inte håller med om den tanken. Jag tror inte att vetenskapen står i den här konflikten som de pratar om med kristna tron. Jag tror snarare att det är tvärtom. Jag tror att i många fall så har ateismen velat ta över vetenskapen. Men jag tror att egentligen att det är vi som har den på vår sida. Så det kommer jag komma till lite senare. Men jag tänkte ge några anledningar till varför jag tänker att man kan börja tänka på att det inte finns den här konflikten mellan vetenskap och tro. Och är det så att ni har några frågor eller egna tankar, så är det bara att räcka upp handen så försöker vi få in dem, tänker jag. Ja.
Ja, jag tänkte bara när bilden triggade, alltså bland barn och ungdomar så mycket diskuteras ju om hur kommer universum sluta och allt om miljöpåverkan och allting. Och det som presenteras i skolan är ju en ganska mörk bild. Alltså man ser många barn går omkring och har en slags jorden kommer antingen typ det där. antingen kommer en meteorit kanske in i jorden och allt liv tar slut liksom, eller så blir det upphettning. Men det skapar en slags existentiell ångest, men sen som inte barnen får besvarad. Det är som att, att jorden kommer kanske det där liksom. Men att de sen barnen själva får bära den ångesten inom sig med en sån bild liksom, att det där är vad universum är på väg liksom.
Ja, men det är verkligen pessimistisk universums värme död. Ja. Det finns ju en otroligt negativ beskrivning. Ja, det finns, jag kommer inte ihåg vem det är, men det är en fransk författare som skriver om det här liksom, att han reser fram i tiden och får se hur det kommer sluta. Och sen så ser han alltid hur dött det är liksom. Och sen åker han tillbaka till vår tid och så ska han leva som att det är värdefullt att leva nu, fast han vet hur det kommer sluta.
Just det.
Det är ju en väldigt negativ bild. Och den är en väldigt stark kontrast kan man säga till den kristna läran som är ett väldigt hopp.
Jag märker bara på mina egna barn när de kom hem någon dag och får pappa så stämmer det. Så kommer jorden sluta i världen liksom, totalt liv. vi har en liten annan syn på liksom,
vad som kommer hända. Ja, men visst. Och det här är ju så vetenskapen beskriver att som kommer hända om inte Gud, Jesus kommer tillbaka och ingriper, vilket vi tänker kommer hända då. Absolut. Och jag tänker att det är ju sant för många olika av de här aspekterna. Jag har inget moraliskt värde till exempel, som man hittar ateismen också. Så det finns ju mycket negativa tankar där som barnen får stå ut med, som vi behöver kämpa emot, helt klart.
Jag tycker det är svårt att navigera mellan vad som är vetenskapligt bevisat och vad som är en populär vetenskaplig tolkning av det som man har forskat kring, så att säga.
Ja, men jag håller verkligen med.
Och den här tolkningen då, vad den sen bygger på.
Ja.
Vad är för då grundläggande tankesystem som tolkningen. Det som presenteras brett i böcker, skolan och så.
Vi kommer in lite på det, några exempel på det. Men jag håller med om att det finns en attityd där som att skiljer, det finns en dissonans mellan det som beskrivs i vetenskapliga cirklar och det som skrivs i populärvetenskap. Och just när det kommer till populärvetenskap så ska man vara ganska försiktig, tänker jag. Det som skrivs i nu kommer jag inte på namnen på de här, det finns ju sådana populärvetenskapliga tidskrifter som ges ut.
Illustrerad
vetenskap. Och där tänker jag att man ska vara ganska försiktig. Men bara sådana exempel som inte har med det här att göra, men att man forskade, det var en som forskade om huruvida ordet för korset som jag använder i Bibeln, huruvida det betyder träd eller om det betyder pinne eller om det betyder kors. Och han kom fram till en ganska tråkig slutsats, och det var att vi kan inte säga om det var en kors, pinne eller träd. Och då tar Expressen den artikeln och så skriver man: Jesus dog inte på ett kors. Alltså, det blir så löjligt. Man försöker hitta det som attraherar. Så därför tänker jag att man bör ha en ganska försiktig hållning till de här populära artiklarna. Men det är sant, det är inte alltid lätt att veta vad som är vad.
Då kan det bli en konflikt mellan tro och den populärvetenskapliga tolkningen, tänker jag.
Absolut. Ja. Som jag skulle säga, en skenbar konflikt mer än en äkta konflikt. Men jag tar några sådana exempel som jag tänker ganska, när man pratar om det här att vetenskapen är de som har sanningen, så får ni se vad ni tänker om det. Det första det är att påståendet att vetenskapen är enda vägen till sanningen, det är ett självbemötande påstående. Alltså den besegrar sig själv, det påståendet kan man säga. Och då kan man fråga sig, vad är någonting som är självbemötande? Ja, men någonting som är självbemötande, det bevisar sig själv falskt. Om jag säger, jag kan inte ett enda ord svenska. Den meningen, när jag säger den, den motbevisar sig själv. För då har jag ju sagt en hel mening på svenska. Flera ord på svenska. Om jag säger, det finns ingen sanning. Då är jag också ett självbemötande påstående. För då påstår jag att det som är sant, det som är sagt är sant. Att det finns inga sanningar. Så den bemöter sig själv, den slår sig själv i ansiktet. Är ni med på vad jag tänker? Och likadant är det med påståendet. Det enda vi kan veta om verkligheten är det som går att testa vetenskapligt. Den är också självbemötande på samma sätt. För man kan inte bevisa vetenskapligt att det enda vi kan veta är det som vi kan veta vetenskapligt. Försök ta den meningen, det enda vi kan veta vetenskapligt, och sätta den i testtub och försöka analysera att den är sann eller falsk. Det går inte. Så den faller på sitt eget kriterier, kan man säga. Alltså kan den inte vara sann. Den faller på sin egna sanningspåstående, helt enkelt. Ett sätt att illustrera det här på, tänkte jag, det är min matematikprofessor som jag hade när jag studerade på Gotlands universitet. Han var en, skulle jag säga, ganska lärd och smart man. Som dessutom var ambidextriös. Alltså, vilket gör att han kan använda båda hjärnhalvorna samtidigt. Det är ganska ovanligt, så 4% av människorna har den förmågan, har jag läst. Och det gjorde att när han skrev på tavlan då ställde han sig så här. Och sen började han i början av meningen här och i mitten av meningen här. Och så stod han så här och skrev så här. Alltså, efter ett tag gav vi upp det här, stod vi kort på tavlan istället. För att vi hann inte med att skriva av det han ville säga så. Men sen fick han sluta med det för att eleverna varit så här freaked out av det han höll på med. Så han fick sluta med det. Men i alla fall, vid ett tillfälle så hade vi en sån tillfälle där vi bjöd in en teolog. Och sen så skulle vi svara på de topp tre frågorna som Gotlands universitet ställer om Gud. Så vi stod nere vid ingången och sen så tog vi emot frågor. Så kom det folk och så fick de skriva in lapp så här, det här vill jag ställa. Så samlade vi in dem och så tog vi topp tre. Och när vi stod där så fick vi ganska mycket intressanta samtal, såklart, med olika studenter. Och då kom den här mannen då. Och skulle liksom utmana oss, tänkte han, tror jag. Så han sa att, jaha, jag förstår att ni har bjudit in en teolog som ska svara på de här, eller en teolog och filosof som ska svara på de här frågorna. Ja, men det stämmer, så här. Ja, jag brukade vara intresserad av sånt där, men nu vet jag att allt som inte går att bevisa vetenskapligt, det är skitsnack, sa han då. Jaha, du tänker så. Alltså, fortsatte han ha lite olika så här, påståenden om det, liksom så här, att ja, men det enda vi kan veta vetenskapligt. Ungefär i den, åt det hållet, fast på olika sätt då. Och efter ett tag tänkte jag att jag måste avbryta honom nu. Så här, så du menar att det enda vi kan veta, det är det som går att visa vetenskapligt då? Ja, men så är det. Allt annat är skitsnack. Men du har gjort en massa påståenden nu, så jag tillbaka. Som är väldigt svåra att bevisa vetenskapligt. Så om jag ska följa din egen tankegång, förstår du vad som händer med det du själv har sagt då? Vad blir det av det då? Och då, det blir ju skitsnack då, sa han. Och så gick han därifrån. Och det var inte alls för att sätta dit honom, men det var ganska roligt på något sätt. Så jag tror att ni hänger med, men tanken är att det faller på sina egna kriterier, helt enkelt. Och det här är lite det vi pratade om alldeles nyss, att man har en övertro på vetenskapen. När jag la ut det här på Facebook, när Apologia postade om att just den här seminariet skulle vara, då var det en som skrev så här: vetenskapen, den nya tron. Och när man ser på vetenskapen på det här sättet, att den enda som kan besvara allting, då blir det en tro. Då finns det en övertro på vetenskapen som sträcker sig längre än vad det vetenskapen kan bevisa. Det kommer några exempel på det också. Jag ska ta ett argument. Men den här övertron på att vad som än händer så kommer vetenskapen ha svaren, hur mörkt det än ser ut, den är inte rättfärdigad, skulle jag säga. Utan det finns begränsningar för vetenskapen. Det finns sånt som vetenskapen inte rör sig inom. När det kommer till viss sorts sanning, när det kommer till kärlek, när det kommer till olika sådana sätt som vi kan prata om. Det är svårt att toppa kärlek i ett teströr också. Där kan vi ha nytta av filosofi och religion när det kommer till kunskapen om Gud, med upplevelsen av Gud och det. Så att vetenskapen är ett fantastiskt verktyg som jag tror vi kan använda mycket när det görs på rätt sätt för att upptäcka Guds värld. Men det finns också andra sätt att upptäcka sanning på. Vetenskapen är inte det enda. Så det är det första jag ville säga om det här påståendet att vetenskapen är den som har sanningen och att det står i konflikt med religion. Det finns också andra sätt. Tankar eller funderingar på det? Eller är det tydligt? Bra, då kör vi vidare då. Det andra påståendet då som jag har, det är att 95% av vetenskapen är helt irrelevant för kristendomen. Och 95% av kristen teologi är helt irrelevant eller orelevant för vetenskapen. Alltså det här är någonting som man lätt glömmer bort när man pratar om det här. För det är lätt när man målar upp bilden av att de här, det är en sorts strid mellan två gladiatorer som kämpar liksom, som spelar på samma plan hela. Men i de allra flesta fall så är det som vetenskapen beskriver irrelevant för en kristen tron. Alltså jag skulle kunna bry mig, jag couldn't care less som man säger på engelska, om H2O, om det är H2O eller H3O i vatten för min kristna resa med Gud. Alltså min frälsning beror väldigt lite på olika konstellationer inom kemi till exempel. Det är därför det går alldeles utmärkt att vara tandläkare och vara kristen. Alltså för att det påverkar inte hur jag gör mitt jobb. Eller optiker eller läkare. Det kanske påverkar mig moraliskt. Jag kanske känner mig motiverad att gå till jobbet. Eller jag kanske känner att jag har, Gud har satt mig här så jag gör mitt jobb därför. Men det påverkar inte själva utförandet. Sen finns det vissa etiska grejer som kan komma in. Men jag skulle säga att 95% av fallen så är de orelevant för kristen tro. Och likadant åt andra hållet. Om Jesus kommer innan tusenårsriket eller efter tusenårsriket. Eller om det fanns en skapelse före, fanns människor före Adam och Eva som någon har diskuterat. Det spelar ingen roll för vetenskapen. Så egentligen spelar den på ganska olika planhalvor. Det är lite som fotboll och hockey ibland. Det är bra att ha med sig när man tänker att de här står i strid med varandra. Att det är ganska lite som överlappar. Men av de 5% där kristendom och vetenskap faktiskt påverkar varandra, så skulle jag säga att vetenskapen som den i många fall stödjer tanken på en gud och på kristen tro. Så det är nästa del av min, vad jag tänkte säga, men jag tänkte bara kolla om det finns några frågor på det här eller tankar. De inte påverkar sina andra så mycket. Jag tänker att det är lätt att missa när man gör en stor grej av det här, av den här konflikten. All right. Av de här 5% så stödjer vetenskapen faktiskt tron. Och här är två exempel på det. Vi vet nu, bortom nästan allt tvivel, att universum en gång började att existera. Och då menar jag, med universum menar jag allting som man kan se, allting som existerar fysiskt, men även tiden vet man med allra största sannolikhet en gång har börjat att existera. Det finns många anledningar till varför man vet det, men ett sätt som jag tycker är ganska bra att förklara det på, det är det som kallas termodynamikens andra lag. Och när jag ser det till ungdomar, då brukar jag bara säga, ooh. Igen, för det låter ganska fint ordet så. Men egentligen är det inte komplicerat, termodynamikens andra lag, utan den säger att i ett stängt system där det inte kommer in ny energi, där kommer energinivån att gå till det lägsta möjliga. Alltså det kommer tunnas ut. Det kommer att, den kommer att gå mot ett ekvilibrium, alltså ett lägsta möjliga tillstånd. Energin kommer att försvinna och tömmas ut. Ett sätt att illustrera det här på, det är att nu tänker jag att du kommer in i ett rum här. Så står det en kaffekopp på bordet. Så när du känner på kaffekoppen så känner du att den är varm. Vad kan du dra för slutsats då av den, av att den fortfarande är varm? Någon som har en tanke? Har den stått där jättelänge?
Färsk.
Färsk. Ja. Det kan vara någon som har ställt den där ganska nyss, om den är fortfarande varm. Det kan vara att det finns någon i rummet som har ställt den där. För vad hade hänt om den hade stått där länge? Den hade blivit kall. Det kommer inte in ny energi i den. Utan då söker den sig till lägsta tillståndet. Den tappar sin värmeenergi helt enkelt. Och då kan vi konstatera att den inte har stått där i evighet. För hade den stått där i evighet, då hade den varit kall nu. På samma sätt är universum ett stängt system. Det kommer inte in någon ny energi i universum. Vilket betyder att till slut så kommer universum att ta slut på sin energi. Att gå till lägsta tillståndet. Precis som du beskrivs i det som kallas för universums värmedöd av vetenskapen. Alltså den här tråkiga världsbilden som vi pratade om i början där. Men eftersom vi befinner oss i ett universum som fortfarande är varmt, så betyder det att universum inte har varit här för evigt. För om universum hade varit här för evigt, då hade det varit kallt redan. Det hade haft oändlig tid på oss att bli kallt. Men eftersom vi fortfarande är på ett tillstånd där det fortfarande är varmt, så befinner vi oss i ett universum som en gång har börjat existera. Någon har ställt dit koppen helt enkelt. Eller som en tv-profil uttryckte det. It seems that bangs need bangers. Alltså när det smäller så behöver någon som smäller. Vi banger i tillfället när det kommer in, när allting börjar existera. Men har någonting smält så behöver också någon som smäller. Menar han då. Så det är ett sätt som vetenskapen stödjer tanken på en gud. För att när vi analyserar vad som kan vara orsaken till universum, så behöver vi någonting som är... Eftersom allting börjar existera, all materia börjar existera, så behöver vi någonting som är bortanför, immateriellt, utanför det materiella. Vi behöver någonting som är utanför tiden, eftersom tiden börjar existera. Det kan inte finnas någonting tid innan tiden, så det måste vara tidslöst. Otroligt kraftfullt såklart. Det har skapat hela universum, det krävs kraft för det. Och så brukar jag förklara också att det behöver vara någonting som är personligt som har skapat universum. Och ett enkelt sätt att illustrera på det, som vi håller oss på basic nivå här nu då, fortfarande, det här är basic delen av vetenskap och tro, så brukar jag säga att om du kommer hem och du ser att vattnet kokar, så kan du fråga den som du har hemma, vem det nu är, om det är en maka eller maka eller så. Så i vårt fall maka. Så varför kokar vattnet? Frågar du. Då kan hon ge två anledningar. Två förklaringar som man kan ge. Va? En fysisk förklaring och säga att ja, men det är molekylerna som vibrerar som skapar värme i vattnet som gör att vattnet värms upp och sen börjar koka. Det är den fysiska förklaringen. Men hon kan också säga ja, men jag vill göra te åt dig när du kommer hem. Det är den personliga förklaringen, alltså volition, den som vill göra någonting. Men innan universum började existera så fanns det ingen fysisk förklaring möjlig. Så det fanns ingen fysik där. Då har vi bara en personlig förklaring kvar. Och det är att någon vill att universum ska finnas. Alltså det krävs ett förstånd eller ett sinne som vill att det ska ske. Så vi har en personlig, ett immateriell, tidslös, otroligt kraftfull skapare av universum. När man analyserar vad som skulle kunna skapa universum. Så att utifrån att universum börjar existera så kommer vi, vilket vetenskapen säger idag, med allra största sannolikhet, så kommer vi ganska nära en skapare av universum, en gud. Så det är ett sätt som vi ser att vetenskapen stödjer den kristna tron. Tankar om det? Är det så här skåpmat? Eller är det...
Jag tycker det är bra illustrationsbilder. Det är lätt att greppa på
sätt. Det är väl det som jag har fått jobba med ungdomar mycket då. Att försöka förklara på ett sätt som man förstår. Som samtidigt är ett roligt så här, så de har fortfarande intresset kvar. Så ni får väl, om ni har hört det förut med de olika argumenten, så får ni väl ta med bilderna kanske då, och dela med er till andra. Ja, ett annat sätt då som vi kan se att vetenskapen stödjer den kristna tron, det är att universum är finjusterat för intelligent liv. Tack för att du var med. Och det här, det är upptäckten som vetenskapen har gjort ganska nyligen, framförallt de senaste 20 åren, att universum är finjusterat, inställt för att kunna ha intelligent liv. Och det finns en hel rad faktorer, fysiska faktorer som finns med i den här smällen, i Big Bang, som finns inprogrammerade vid starten. Som om de var lite annorlunda skulle vi inte kunna ha intelligent liv eller liv överhuvudtaget i universum. Till exempel så har man upptäckt att laddningen av en elektron, den har man känt till länge, den laddningen. Men det man har upptäckt nu då, det är att om den var lite annorlunda än laddningen, bara någon procent eller ja, inte ens procent, utan väldigt, väldigt lite annorlunda, så skulle vi inte kunna ha liv i universum. Och sådana upptäckter har man gjort med flera olika tillstånd. Till exempel i den fart som universum expanderar i. Den hastigheten uttrycks ju i en konstant, om man uttrycker det matematiskt. Och den konstanten, om den var lite, lite annorlunda bara, så skulle inte det kunna bildas planeter och inte något kemikaliskt liv. När vi pratar liv här så menar man förmågan att ta in, föda och att reproducera sig. Det är det man menar när man skriver liv vetenskapligt då. Och det skulle inte kunna vara möjligt om inte de här exakta parametrarna fanns inställda. Det här kan man illustrera på det här sättet. Tänk att du går in i ett rum. Så får du syn på en maskin så här. Och det här är, hör och häpnad, en universumsproducerande maskin. Alltså den pluppar ut universum med den här då. När man trycker på en knapp. När du kollar lite närmare sen då. Då upptäckte du att på den här maskinen så finns det såna här inställningar. Ni vet, som det finns på mikrovågsugnar. När man ställer in hur mycket, vilken styrka det ska vara så där. Men istället för att det är 1 till 750 eller vad det är på en mikrovågsugn, så är det, jag tror att jag brukar säga, om man räknar ut med så här, att det är 1 miljard upphöjt till 5 på varje. Och det finns ungefär 20 sådana här knappar som du kan ställa in. Och var och en av dem, om de är lite, lite felinställda, så kommer det att producera ett universum som inte kan ha liv i sig. Så alla de här olika behöver ha behöver vara inställda på exakt rätt sätt för att det ska kunna komma ett universumsproducerande liv då. Eller universum som kan innehålla liv. Så det gör att det är väldigt, väldigt, väldigt osannolikt att det skulle finnas i ett universum som kan ha liv i sig. Och det talar för, som en har uttryckt det, att det verkar som att tärningen är riggad innan den var slagen. Alltså någon har bestämt hur tärningen ska se ut innan den slagen. Och precis som bangs need bangers, så behöver rig dices rigger. Någon som har bestämt hur det ska vara och vill att det ska vara så. Och det här kan man gå in mer på. Det finns olika, jag skulle kunna förklara ännu mer de här konstanterna. Och det finns också artistiska motargument, men då blir det ganska invecklat. Så att om frågorna dyker upp så skulle vi kunna ta det, men annars tänker jag att vi håller oss till att universum är väldigt finjusterat för liv. Och det talar för att någon vill att det ska finnas intelligent liv. Det är alltså helt enkelt osannolikt att det skulle se ut så här annars. Någon har jämfört det med, tycker en bra bild, sätter en apa framför en tangentbord som slår på tangentbordet och det blir, av slumpen blir det Shakespeare. Ungefär så osannolikt är det att det skulle hända. Om det skulle hända så skulle vi säga, ja, men någon har ju fixat datorn innan så att det blev så. Vi skulle inte säga, oj vilken slump att det varit så. Så är det. Så att jag har, här var tärningen. Tre anledningar som jag gett till varför jag tror att det här att vetenskapen står i kontrast eller konflikt med kristen tro är att påståendet att vetenskapen är enda vägen till sanningen, det är motsägelsefullt, utan det finns andra vägar till sanningen helt enkelt. Man kan inte säga att det enda vi kan veta är det som vi kan veta vetenskapligt. Mycket av vetenskapen och kristendomen har faktiskt inte med varandra att göra. De påverkar inte varandra. Men de procenten som gör det, allra mest av det, stödjer kristna tron. Finns det då svåra områden? Ja, det gör det. Vissa tolkningar, till exempel av första Mosebok, kan vara svåra att få ihop med det som är normen inom vetenskapen just nu. Men då kan man undra, vad betyder det då att det finns svåra områden? Betyder det att vi ska ge upp som kristna? Och säga, ja, då är det konflikt då. Men jag tror inte det. Jag tror att det betyder att vi ska fortsätta arbeta och fortsätta utforska den värld som Gud har skapat. Ett exempel på det som jag tycker är ganska spännande, det är just när det handlar om första Mosebok och det, när det kommer till evolution. Det här är ju ett getingbo att ge sig in på, som säkert ni har mycket tankar om. Men en intressant aspekt av det tycker jag var att, som ni vet kanske vet, så är den darwinska läran ganska accepterad inom vetenskapen. Alltså, akta dig för att ifrågasätta den, kan man säga. På olika sätt. Det finns folk som har fått sparken för att de gjort det på olika universitet. Alltså gått emot den paradigmen då. Det som är intressant tycker jag, det är att bara innan jul så träffades Royal Institute i London, som är kanske den äldsta forskningssamlingen som vi har, där olika forskare från olika discipliner träffas och pratar om olika ämnen. Det är folk från, när det gäller evolution så handlar det om folk som studerar cancer, hur de mekanismerna och de processerna utvecklas, men också de som håller på med hälsa är med där, men också evolutionsbiologer såklart då. Och utifrån den här det här mötet då innan jul, så artikeln som producerades efteråt ser ut så här. Darwinian theory is broken and may not be fixable. That was the takeaway from a meeting last month organized by the world's most distinguished and historic scientific organization, which went mostly unreported by the media. Alltså, det som man kan ta hem från det här mötet, det är att den darwinska teorin inte håller och kan nästan inte fixas. Jag läste en som kommenterade det här, som är arbetat för något som heter intelligent design, där man försöker visa på att det finns en intelligent design bakom evolutionsprocessen, eller med om, och att den kan inte förklaras av bara naturliga medel, utan det behövs någon som har påverkat den. Inte Gud, säger man nödvändigtvis, men en intelligens som har gjort påverkat. Och han sa så här: för en utomstående som inte brukar vara med på de här sammanhangen, så såg det säkert ut som vilket torrt möte som helst, med kostymnissar med sina portföljer. Men för oss som är med i den här branschen, som vet hur det brukar låta, för oss var det här tillfället som reformationen, alltså när man tänker på lutherska reformationen, något som vi aldrig trodde vi skulle få uppleva. Vetenskapsmän och kvinnor från olika perspektiv på evolutionen börjar nu inse att Darwins teori inte längre gångbara. Det är helt enkelt för osannolika. Det räcker inte längre med att vifta en trollstav och säga naturligt urval och en massa tid. Darwinism in crisis är en annan titel på det här. Alltså, man har insett att det håller inte längre, den här tanken. Det här är ju ett exempel på när vetenskapen tar för stora proportioner. Alltså, hur osannolikt det än verkar, så ska det här vara sant. Men vad är risken annars? Jo, men om vi släpper på det här, då kan det ju hända att det kommer folk in som vill ha Gud med den här bilden. Och det kan vi ju inte ha. Vetenskapen ska svara på frågan, vad som än händer. I den här diskussionen så var det två ateister som diskuterade. Jag såg en klipp från här då. Där han började utmana Darwin-teorin. Och den andra människan som håller fast vid den här teorin och försvarar. Till slut så måste den här ena personen, fast den inte är kristen, säga: I'm not talking about God. Så jag pratar inte om Gud här. För att adressera elefanten i rummet. För det är det de är rädda för. Om vi släpper det här, då kommer Gud komma in. Och det kan vi inte ha. Och då var en intervju med en israelisk forskare, en kvinna, som beskrev att hon har kämpat för det här i 20 år. Att utmana den här teorin. För att hon tänker att det här passar bättre med en intelligent design. Och äntligen får hon gehör för den utmaningen. Och jag tycker det är häftigt, för att det är ett exempel på när man inte ger upp. Alltså, när man ser en konflikt mellan sin tro och, som hon uppfattar då, tron, nu judisk tro då, och det, vetenskapen, då kan man antingen ge upp och säga, ja, då lägger vi ner det här, eller så kan man fortsätta jobba. get your hands dirty, som man säger. Det var ett starkt exempel på det, tycker jag. Sen kan man ha olika åsikter om evolutionen och så vidare med mera, men det tycker jag var ett tydligt starkt exempel på det.
En fråga bara.
Ja.
Är det någonting man nyligen upptäckt som gjorde att alltså bägaren flödade över, eller är det sammantaget allting som man har börjat ifrågasätta mer som gjorde att själva mötet då?
Jag ska säga att det finns olika steg på vägen. Alltså, det har ju länge funnits kritiker av Darwin. Framförallt kanske intelligent design. Men också inom judendomen har det funnits kritiker, då, även islam. För 3 år sedan gjorde man en undersökning i olika stora universitet i världen. Och då var det mer än 300 av de främstående biologerna som uttryckte att man höll inte med om evolutionsteorin som den såg ut idag. Man hade problem med den så. Och bara det var ett första steg, tror jag, som var ganska stort. För det hade aldrig hänt innan, att man på det sättet kunde ifrågasätta den. Så att det här var liksom, jag tror att det här var en, det skulle kunna ha hänt mycket tidigare. Men när folk från olika discipliner, både cancerforskarna, när hälsopersonerna säger det, också biologerna, det skapar ju en sorts norm på något sätt, där det blir mer och mer okej att ifrågasätta. Och det här var väl en sorts paradigmskifte då, i det här, som var liksom avgörande här. Sen finns det ju fortfarande någon som kämpar kvar fortfarande, håller fast vid det här. Det finns nya teorier som man föreslår istället då. Så det betyder inte att nu tror alla vetenskapsmän på Gud plötsligt, men jag tror att det var en, liksom en process som varit mer och mer intensiv och sen kulminerade här då, i så fall, skulle jag säga. Var det så du tänkte? Royal Institute heter det. De träffas i London. Jag kan gärna... Jag kan dela med mig den länken efteråt gärna. Men det är intressant att det är de som forskar om det här säger att, eller de som skriver om det här och pratar om det här, och kristna kanske säger att det har aldrig funnits någon sån dissonans mellan det som sägs i vetenskapliga sammanhang och det som sägs i populärvetenskap. Du får leta länge om du ska hitta en illustrerad vetenskap som säger att evolutionsteorin är på väg att dö ut, tror jag. Så. All right. En kort avslutande tanke bara. Jag har faktiskt inte så mycket mer än så. Att varför är det här viktigt då? Varför behöver vi tänka så här ens? Och varför utmana vetenskapen? Jo, men jag tror att det är framförallt i mötet med människor som vi behöver ta det här på allvar. För att som kristna så har vi en uppmaning från Gud att röja bort hinder för människorna för att tro. Och det här är ett sånt hinder som finns för många människor. Man har byggt upp en sorts tanke om att jag tror på vetenskapen, därför kan jag inte tro på kristen tro. Och det hindrar människor från att komma till Gud. Men jag tror, och det är ännu värre om vi kristna spär på den bilden. Och det tror jag ingen är skyldig här till. Men vi behöver visa människor att man kan ta emot vetenskapen på ett sätt och förhålla sig till den på ett sunt sätt som kristna. Och de behöver inte sluta vara vetenskaplig för att bli kristen. Eller som Stefan sa igår, man behöver inte vara dum i huvudet för att vara kristen. Helt enkelt. Så att visa människor att man kan vara kristen och vetenskapsman och vetenskap och tro på vetenskapen, men också att inte vi kristna spär på den här tanken om att det är så. Och jag tror att vi behöver utmana tanken om att det är ateismen som äger vetenskapen. Alltså, från början är det faktiskt så att det är kristen tro som är grunden för det vetenskapliga tänkandet, eftersom vi har en världsbild som säger att Gud vill att vi ska lära känna hans skapelse. Den är skapad på ett sådant sätt att vi kan förstå den. Medan det är ett antagande som en ateist måste göra. Så jag tror att det är egentligen kristna som har vetenskapen på sin sida och kan följa bevisen dit de leder. För en ateist måste evolutionsteorin vara sann, men för kristen tro, vi kan följa bevisen, vi kan öppna och följa bevisen dit de leder, tänker jag. Alvin Plantinga, som är en sån framstående filosof, kristen filosof, har sagt att för en ateist så är evolution the only game in town. Det är det enda de har. Det måste vara sant. Och för kristen så kan man, beroende på sin bibelläsning då förstås, undersöka båda alternativen. Så att när man möter en människa som har den åsikten, jag tror inte på Gud, jag tror på vetenskapen, då kan man ställa frågan, ja men på vilket sätt tänker du att det påverkar varandra då? Jag tror att det är ganska avslöjande för många människor att få den frågan. På vilket sätt? För man, ofta har man inte tänkt igenom det, utan det är någonting man har hört. Inte tänkt igenom. Och då kan man visa på att ja, men de överlappar faktiskt inte varandra. Det finns andra sätt i sanning. Och med de 5% som överlappar så stödjer faktiskt i många fall vetenskapen, kristen tro. Så bara avsluta med en bibelvers, tänkte jag, som försvann där. Där det står i psalm 19:2. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Och himlarna, det är det vetenskapen som ofta vetenskapen undersöker. Och den är den Gud som har skapat. Det var det.